Ja, blott snack är gott snack. Det är bara dagarna bort, eller dagen bort, när vi släpper den här podden till returen. Europaäventyret 2020. Wolfsburg, Jonas Hansson, Ole Törner. Känslan, de här dagarna, ni som har följt nu efter matchen nere i Tyskland.
Det är en positiv känsla att MFF har haft sämre utgångslägen som de har vänt för. Och vi jämför med Salzburg gånger två och Sparta Prag till exempel, så var ju MFF mera utspelat på bortaplan, hade ett sämre resultat och mötte förmodligen ett bättre lag då. Men med det sagt så är ju Wolfsburg fortfarande ett fantastiskt bra lag och det är en svår uppgift. Men vi ser det positivt ut.
Jag skrev en artikel för någon dag sedan om att rent statistiskt sett så har MFF fortfarande ungefär 40-50% chans baserat på tidiga utgångslägen med 2-1 förlust på bortaplan och allting sånt. Så kanske 50% kanske känns lite högt, men det är ändå fortfarande en god chans.
Sen har de ju faktiskt lirat en match för Bundesliga mot Mainz, så det var ju rena pulverisering. Men då ska man också tänka på, var ligger Mainz i den Bundesliga-tabellen?
Ja, det frågar du mig, det så har jag ingen aning. Men
de ligger ganska långt ner.
Ja. De ligger jättelångt ner och Wolfsburg är sjua nu.
Ja. De kallar, jag såg att deras yttermittfältare Josip Perkalo kallar det för deras bästa match för säsongen för Wolfsburgs sida. Och tränaren var väl kanske lite mer återhållsam. Han sa att det var de bästa inledande 85 minuterna i alla fall. Så, eller avslutande kanske det var. Men de har kanske träffat rätt med formen nu efter rätt kass januari.
Men Jonas, du som var där nere så här nu när du har matchen lite med distans. Vad är känslan, alltså din personliga känsla över oddsen? Vad säger magen, Jonas?
Ja. Men en känsla som man inte har pratat så mycket om, det var ju att man har knappt pratat om Rosenberg de här dagarna efteråt. Liksom. Man tänkte, fasen, det är första riktiga matchen utan Rosenberg och allt det. Och liksom, vem ska dra det här lasset framåt och vem ska skriva historierna nu? Men det är liksom blivit lite bortglömt de här första dagarna. Att liksom det känns som att laget liksom bara drog sig samman, gjorde en stark laginsats och sen så saknades det kanske lite spets.
Han skriver sin egen historia som expertkommentator i... på kanal 9 nu istället då.
Ja, precis. Det här är lite annat. Det var ju Sydsvenskan också. Han är kanske lite agentverksamhet på gång och sånt också. Så får vi se. Och MFF vill väl säkert ha honom här inne på sikt också. Så vi får väl se vad han väljer.
Ja, och utan att liksom dra några växlar på det, så Isak Kiese Thelin gjorde ju en bra match. Han är ju inte Rosenbergs ersättare rakt av, utan alla får ta det ansvaret. Men Kiese Thelin gjorde ju en bra internationell match.
Ersättarna i Toivonen, men det får vi vänta med några månader till.
Okej, okay. Ni som alltid har ett finger i syltburken, alltså har ni hört någonting?
Om Toivonen?
Ja.
Nej, alltså jag utgår från att han kommer till MFF i sommar, okay. Om det behövs. Mm. Och det gör det väl?
Ja, precis. Det ska ju bara finnas plats för dem och så också. Och så, men det, jag tror de kan lösa det.
Om inte halva Australien står i karantän för det här coronaviruset då, vill säga. Man vet ju aldrig vad som händer de närmsta månaderna.
Ja, det är jävligt överdrivet.
Ni som har varit och kollat lite på träningarna, känslan här nu efter, vi ska alldeles strax lyssna på lite grann sjukgymnasten som berättar om läget med de skadade spelarna som vi har haft.
Om känslan, om de kommer att spela eller inte, så tror jag att Rex är tillgänglig, Bonke är det inte, Dusan eller Kärrek är det inte och Tröstason är 50-50.
Det känns ungefär ganska vettigt, sen får vi se lite grann här vad som händer i Nicky. Övergångsvärd kan ju hända saker snabbt ut för några spelare också sen, så men de här kanske ändå inte varit så viktiga för MFF i den specifika matchen. Men känslan rent allmänt är väl, min känsla av truppen är att de känner ungefär samma sak, liksom så här, hyggligt utgångsläge, men de vet att det kommer bli minst lika jobbig match här som det var där nere.
Tyska medier som du satt tillsammans med på pressläktaren på Wolfsburg, vad säger man när du pratar med kollegor där nere om MFF-respekten och så vidare? Är det saker vad laget säger?
Jag tror att Wolfsburg är så pass stor klubb att de fokuserar mer på, alltså, hur var Wolfsburgs prestation? De såg ett vilt kämpande MFF liksom, som var duktiga på att stänga av Wolfsburgs snabba anfall åtminstone under stora delar av matchen. Så det är väl det man har skrivit lite grann om, att man kände att... Ja, Wolfsburg hade väl en okej dag på jobbet, men det var lite svårt motstånd. Wolfsburg kunde ha gjort några saker bättre, så det var lite mer så bara, ja, en halv okej dag på jobbet liksom för Wolfsburg-spelarna.
Jag tror man måste väga in en sak också, det är att Wolfsburg är bättre kontringslag. Alltså ett omställningslag, de är inte så bra mot uppställt spel. Det kan mycket väl vara så att de är bättre på bortaplan än hemma, och att MFF får ju inte vägas in i någon slags säkerhetskänsla av att det gick så bra där nere, utan om MFF har bollen mycket hemma så kan de kontra, och det gynnar kanske dem.
Och i det här ska jag också, jag ska bara lägga in en sak, för min lät lite väl pessimistisk som Wolfsburg. Det har blivit en jäkla stark trend att lagen som MFF möter har en dålig match. Alltså när man möter lag som Besiktas, som man möter Midtjylland, så de säger bara att vi gjorde ingen bra match, men till slut så blir det en trend av att det är MFF som gör dem dåliga då. Så att för att ge lite mer beröm till MFFs insats där nere.
Ja, exakt. Och liksom att de hade svårt mot MFFs uppställda spel beror ju på att MFF var bra på det.
Salzburg kommer man osvikligen att tänka på samma läge. Häxenkessel ligger inte långt borta. Vi har redan skapat en häxkitt. I dagsläget är någon som har förresten en koll på...
Ett par hundra klubbstolar kvar.
Bara ett par hundra klubbstolar kvar. Mm. Så det kommer ju vara ett rätt så bra larm. Vad tror ni alltså Wolfsburg-spelarna? För det är ju några faktiskt, det är väl någon spelare till och med som spelade i Salzburg när
han tillhörde Salzburg, men han var lite för ung då. Ja. Men jag tror inte det är en så stor grej. De har liksom ändå spelat mot den gula väggen i Dortmund. Alltså, så jag tror att för dem så är det så här, ja. Visst, det kommer kanske bli lite jobbigt, men de borde vara så pass professionella att det inte ska påverka dem för mycket.
Ska vi vara riktigt ärliga också, så är det var ju bättre stämning mot Salzburg gånger två och Sparta Prag än det har varit på väldigt länge. Alltså Häxenkessen har ju slocknat lite grann. Det har kommit in mer turister på läktaren. Alltså det finns på kanterna på ståplats finns det turister, på Bob's Royce finns det turister som har köpt biljetter nu för att mera uppleva stämningen än själva skapan.
Snyggt gäster.
Ja, alltså så att det återstår ju för publiken att bevisa att de kan skapa samma tryck som de gjorde i de matcherna.
Det känns som att det är lite mer matchberoende nu. Alltså vad som händer i matchen, hur liksom det kommer piska upp stämningen. Liksom blir det något snabbt baklängesmål så kanske, jämfört med någon situation, kanske det blir något helt uppenbart felaktigt avslut, även om det var nu. Eller om MFF gör något tidigt jäkla snyggt mål. Alltså, det känns som lite fler sådana faktorer kanske påverkar exakt hur bra det blir här nu.
Vet vi hur många Wolfsburg-supportrar som väntas till?
1575.
Det är så pass.
De fick 1950 biljetter, sålde 1575 och så kunde man då släppa upp 300 till hemmasupportrar, och det gjordes och de sålde slut.
Du som var på plats, vi såg ju bara på tv-rutan, jag och Olle, deras supportrar, det de hördes, det lilla.
Ja, ja, alltså klacken var helt okej. Sen så där är det problematiken att det är många som jobbar kväll och natt på bilfabriken. Alltså, så det är liksom, så de går inte på kvällsmatcher för de kan inte, många supportrar. Liksom.
De är så här helgkillar.
Ja, men precis. Alltså, de har lagt upp sitt liv för att de ska gå Bundesliga klockan, är det avspark till 3 eller 4 liksom, på helge. Och då är det kanske svårt att åka till Sverige en torsdag för att kolla en klockan 7 match. Liksom, om man svårt att få ledigt från jobbet så kanske.
Tvåskift på fabriken.
Ja.
Vänliga supporterskara, alltså, för jag upplevde att känslan var väldigt positiv med de här skyltarna som var satt ut på stan. Nu kommer det lite käcka, glada Pippi Långström-typer från Sverige och ska...
Det var ju en sån känsla, och sen så var det ju lite, det var ju, för de som var på plats, det var ju ett hockeyjippo innan, det var ju liksom så här ljusshow och det var, man spelade MFF-hymnen och liksom...
Var det pappklappor också?
Nej, det var det inte, men sen så var det liksom massa blinken och sen så massa sånger och det var ju liksom... Så det,
lite over the top, eller?
Ja, för min smak, absolut. Mm.
Tyskar kan ju sina högtalaranläggningar.
Ja, det var ju det värsta med nästan hela resan. Eller värsta var ju hur förbaskat tråkigt stan var. Näst värsta var ju ljudvolymen på högtalarsystemet.
Det vill vi höra mer om. Hur tråkigt var stan?
Alltså det var så tråkigt att jag satt inne hela torsdagen i hotellrummet och jag tyckte det var mycket bättre än att gå ut och göra någonting. Jag gick på Volkswagen-museet, det var allt.
Okej. Okay. Ja. Köpte du med någon souvenir eller?
Nej, inte den här gången.
Fanns det något mer än bilar att titta på då?
Nej, det gjorde det nog inte. Inte vad jag kom på i alla fall. Nej. Sen så det var ju ett litet centrum. Liksom. Man kunde ju gå, eller det var inte så mycket att gå till, men man bara gick runt och sen så var det bara tråkiga byggnader och någon McDonald's, något Subway och sen så... Ja. Det var ingenting. Det var någon snygg gammal fabrik, men det var också allt.
Tidigt i matchen så fick ju Tröjstason utgå med sina klassiska skador. Man nästan börjar känna igen de där scenerna när han sätter sig ner och ojar sig lite grann. Jag tänker vi kan lyssna lite grann på vad Jesper Robertsson sa om skadeläget i truppen.
Arne Tröjstason fick en smäll mot vaden för mot Syrianska, så det är ett par dagar innan första Wolfsburgsmatchen. Vaden drog ihop sig lite under Wolfsburg och det är det vi har jobbat med därefter för att få honom tillgänglig. Och vi tar det dag för dag med honom, det är ingen allvarlig skada. Idag valde vi att jobba alternativt med honom i gymmet. Och vi har inte uteslutit honom från matchen på torsdag.
Sören Rex tränade för fullt idag.
Ja, och mår bra. Det är ingenting att klaga på. Fick en, man får säga, en klassisk lågkaka mot Wolfsburg. Men full funktion idag och tränade hela passet och tillgäng.
Snabbare läkkött än Tröjstadsson?
Det ska jag inte uttala mig om. Det handlar lite om vad smällarna tar.
Men generellt, tror du att återhämtningen varit de här dagarna efter Tysklands match från förra veckan nere i Wolfsburg?
Ja, men det har varit bra. Jag tycker vi har haft ett bra upplägg där vi har kunnat både återhämta och förbereda kropparna för nästa prestation. Så att till skillnad mot när vi i höstas, när vi kanske hade allsvenska matcher mitt däremellan också, då är det alltid svårare att hitta den optimala återhämtningen för att kunna prestera snabbt. Men här har vi haft tid.
Vad tar ni med er in i denna match för liksom så här i tänket? Är det något speciellt som du lärde dig, du och Alex lärde dig förra veckan?
Från Wolfsburgsmatchen? Mm. Nej, inte rent medicinskt. Vi jobbar ju väldigt individuellt med spelarna utifrån hur de mår och vilka symptom de får efter en match. Så att vi har våra rutiner och det har vi egentligen jobbat upp under många år här. Så att det är ingenting som ändras utifrån från de här två matcherna som spelas nu.
Lite snabbt, målvaktssidan, hur ser det ut där?
Det ser väl bra ut. Vi har Dusan som har kämpat med en fotled sedan egentligen säsongstarten. Men han är på bättringsvägen. Så att,
och då har vi ytterligare en målvakt i dig då, Jeppe, egentligen.
Ja.
Är du inskriven i truppen, eller?
Nej, det vore ett väldigt stort misstag att gå så långt.
Ja, men jag bara tänkte om... typ, om allting annat så... Okej. Okay. Men du, lycka till då på torsdag.
Stort tack.
Tröjstadsson, är han avgörande för att det ska gå väl här nu på torsdag?
Nej. Det tycker jag inte. Jag kan inte säga att det finns någon enskild spelare som är avgörande. Utan det är...
Kollektivet?
Ja, klyfar, men sant. Och i så fall, om man ska plocka fram några viktigare spelare, så tycker jag Johan Dahlin är alltid extremt viktig. Rasmus Bengtsson är viktig i försvaret.
Kan man med förvinna sådana här match utan Rasmus Bengtsson?
Ja, det är frågan.
Det känns som vi har en bra möjlighet till att... göra något riktigt stort, nästan något historiskt, att kunna ta oss vidare.
Ja, för tittar man på liksom Salzburg gånger två, Sparta Prag, Celtic och så vidare. Egentligen har ni ju riktigt bra utgångsläge jämfört med dem.
Absolut, men sen vet vi också att det krävs en extremt bra insats av oss. Och det som kan vara extra självförtroende, det är att vi har gjort det här innan, som du säger. Och vi vet att vi kan göra det igen. Men det krävs en otroligt bra dag för oss. Och sen är Wolfsburg ett väldigt bra lag. Det är nästan så att ibland passar de bättre att ligga på omställningsspel också. Så det bör inte sämma deras resultat lite i ligan. Så de har gjort mycket mål på bortaplan också. Så det gäller att vi ser upp. Men som sagt, det finns absolut en bra möjlighet att kunna ta sig vidare.
Jag frågar man tyska experter på Wolfsburg, så säger de ju ofta att de vill ju helst inte ha boll. De vill kontra.
Och det ser man kanske lite i bortamötet också. Att de kan vara inte jättebekväma med ett uppställda försvar och lite så. Så därför tror jag att det blir en annorlunda match på torsdag.
Kan man ta hänsyn till sånt lite grann i taktiken?
Ja, men det är klart att man kan inte bara rusa full fart framåt. Vi kommer att gå framåt med mycket folk och mycket fart, men det gäller också att man har en tanke i det man gör. Och som sagt, det är ett resultat. Och så länge matchen är öppen så finns det alla möjligheter till att vinna också.
Alltså, och sen AC måste ju sätta fart på mitten, kreativiteten.
Det känns som att Tröjstadsson, ni har inte sett alla träningsmatcher, för jag har varit iväg på andra träningsläger och grejer, men det känns väl som Tröjstadsson fortfarande letar lite grann för att bli dominanta i sin lite mer nya roll där ute på högerkanten, att vika in och ta skott och sådana grejer, att det sitter inte riktigt 100% än allt där.
Nej, han hade ju en roll i fjol som passade honom väldigt, väldigt bra. Nu har han fått en ny roll, det återstår att bevisa att han är lika bra i det.
Ja, lite svårt att veta, alltså, eftersom Jon Dahl Tomasson bara haft en match som tränare, så man vet ju inte, alltså med Ove Rössle så hade man ju faktiskt kunnat gissa att han kanske vill gå lite mer offensivt på hemmaplan, liksom sådana lite standardgrejer liksom. Man läser sig, men Jon Dahl Tomasson, han är så pass ny, så man vet inte, är han en sån tränare som helt plötsligt skulle kunna överraska totalt? Det vet vi inte än.
Han överraskar med en ganska så spännande startelva förra veckan liksom.
Ja, grejen var ju liksom att det var en väldigt offensivt balanserad startelva med många offensiva spelare, men de spelar ju defensivt. Mm. Och då kan man ju säga det, att han bevisar att man kan spela defensivt med en offensiv elva. Och då kan han ju tänka om det blir tvärtom nu. Att han sätter en mer defensiv elva för att spela mer offensivt.
Det snackade lite grann med Antonsson om, att det kändes som att hans roll var nästan som att vara den liksom offensiva Levicki där. Liksom, du ska bara springa smart hela matchen där uppe i offensiven. Han sa det att han har aldrig haft en sån match tidigare i sin karriär, Antonsson, att ja, liksom bara försvarsspel i första hand och sen så hinner du med några kontringar så fine liksom.
Nej, men det var ju nytt såklart. Nu, alltså nytt i form av att vi har inte försvarat så mycket. Jag har spelat den rollen upp för säsongen de flesta matcherna. Liksom. Så det är ju en sak. Men vi hamnade ju djupt och då blir det att jag fel på till försvarsmässigt. Jag har inga problem med det i grunden. För jag är alltid spelare som är laglojal liksom, och vill göra jobbet för laget. Sen är det klart att jag önskar ju, man får bestämma, att jag hamnar högre upp. Liksom, i att vi har bollen med och att jag får utnyttja mina absolut största styrkor som är det anfallsspelet såklart. Men desto längre matchen gick, desto bättre tycker jag att jag hanterade försvarsspelet. Så fick väl växa in i det på något sätt. Liksom. Ja.
Men hur blev någon förändring för dig när Trystad som behövde gå ut? Alltså förutom att byta kant då?
Nej, men det blev väl också en sån sak. När man inte har det riktigt, när man inte har spelat jättemycket försvarsspel på en kant liksom, i sin karriär, så blir det ju nytt för det första. Att vara till vänster som i början. Sen fick jag byta till höger, men någonstans så är man, vad ska jag säga, skapat sig den rutinen nu. Alltså börjar komma upp i ålder och få lite rutin som sagt. Både på Europanivå och liksom hög nivå överlag. Så då får man hantera det. Man får hitta en lösning och det tycker jag att jag gjorde.
Jag satt och nästan tänkte, det är lite grann som offensivens Oskar Levicki. Man bara satte dig någonstans och du gör det här. Och du bara okej.
Okay, ja, som sagt. Alltså det är ju så, jag är laglojal. Jag är lagd på det hållet. Liksom, laget går alltid först. Och det är klart att jag vill alltid vara på plan och bidra. Som sagt, va, i de bästa av världen så hamnar jag högre upp. För det är det jag, liksom, där har jag mina största styrkor så sett. Liksom, och det är där jag har spelat hela min karriär. Men ibland så får det bli lite såna här grejer också. Och om det är det som krävs så ställer jag upp.
Vad hade Jon sagt till? Var det mer bara generellt försvarsspel? Liksom?
Nej, alltså det var ju, meningen var ju inte att vi skulle bli så låga kanske. Det är ju naturligt kan jag tycka också på, alltså, i en situation där vi ändå är i någon typ av försäsong. Om man ska säga, alltså tidigt säsongen. Vi möter ett Bundesliga-lag som är i sin säsong. Så det är klart att de tryckte ner oss lite väl långt, eller man ska säga. Vi fick försvara för mycket och det gick ut över vårt anfallsspel. Det fanns mycket yta att spela på om vi bara hade haft lite PR-ben, tror jag. Liksom. Hade varit lite mer rappa offensivt och sådär. Så det hoppas jag vi kan ta vara på nu.
Ja, det var väl ett par gånger du höll på att springa igenom det. Så blev det lite.
Jag hade ju lite oflytt i början. Jag hade ju, det var ju jättenära ett friläge när bollen studsade fram mellan deras backar. Och sen hade jag väl några fina löpningar som någon blev avvinkad för offside helt felaktigt, tror jag. Och sen, jag kände ändå att det fanns ute. Men sen, vi var inte där uppe med kontroll tillräckligt många gånger, tycker jag. Det var fint. Många klarade 90 minuter och liksom en match på hög nivå i Europa så här tidigt, så det är ju lovande.
Varför inte Levicki i torsdags? För det känns ju som att det som hans erfarenhet av som ungdomsproffs i Bundesliga och så vidare.
Ja. Jag vet inte om Tomasson har fått frågan än. Om jag helt och hållet får gissa här, så det känns väl som att Larsson har lite mer snabbhet i sig. Och de hade ju jäkla fart på sina kanter, att liksom man vill ha en spelare som ändå kan hinna rätta till vissa saker. Och annars så är väl Levicki totalt sett bättre defensivt. Så.
Erik Larsson fick mycket kritik och kanske rankas som den sämsta MFF-spelaren, men han hade också den svåraste uppgiften.
Mm. Ja, absolut. Vi skulle betygsätta honom. Vi satte en 2 av 5 till slut. Och det var, någon tyckte det var katastrof att han skulle få en 0. Någon tyckte att han skulle få en 4. Alltså det var så här, hur bedömer man en sån insats? Det är så svårt hela tiden. Och men där man till slut inte släpper igenom så mycket jätteheta chanser.
Jag har väldigt svårt för den här betygsskalan. Nej. Och det beror på att när jag gick i skolan så hade vi ett sifferbetyg från 1 till 5. Och två var ju skit. Alltså man blev ju fullständigt vansinnig. Man fick en tvåa, det var ju värdelöst. Men alla skalorna nu så är ju två godkänt. Och för mig är inte två godkänt. Tre är godkänt. Två är
det någon som har blivit gammal kanske?
Ja, men, nej, men två är lite kast och ett är urkast.
Okej.
Fast jag tänker att här har vi nolla också som vi kan använda så att den blir urkast. Så du får se det på en från 1 till 6 istället.
Var det någon som var urkast då?
Nej, Jo Ingeberg dinglade ju där borta men inte så dåligt.
Varför?
Dels upphäver han ju offsiden, även potentiella offsiden vid andra målet. Dels gör han ju i princip inte mycket under sitt inhopp här liksom. Så det kändes bara som ett sånt byte som bara gjordes för att de skulle göra. Eller i och för sig det blev en skada men liksom det kändes som att det gav ingen effekt överhuvudtaget, varken off eller def.
Där var en intressant sak som Rasmus Bengtsson sa. Han påstod att de kollade offsiden på deras mål, Berget-målet då, på VAR. Och så fattar man ju inte framför tvn, utan då fattar man att de kollade två träffsituationer på VAR. Men det kanske var så.
Våra ungdomar som har fått dyka upp nu och plötsligt visa att de finns med i laget den här säsongen under Tomasson, pratar om Anel och Adin Alic. Alltså, hur tror ni de är mogna för den här nivån nu för fulla 90 minuter?
Anel var en av de absolut bästa spelarna på planen. Och 20 år gammal gick han in, gjorde sin första Europamatch och gjorde det bra. Jag tycker att vi kan lägga ner diskussionen om han håller och om han är mogen. Han är bra nog. Skit i åldern. Punkt.
Ja, och liksom han hade väl i princip inget defensivt misstag. Han var bra med passningsspelet. Slog många bra, liksom kom förbi det. När det kommer en stormande Wolfsburg-spelare så kan han liksom spela förbi honom och få fram en passning till Bach eller någonting sånt. Så.
Men han verkar lite orädd där också, ja. I det att han... Det gör ont att springa in i Anel också.
Ja, absolut. Nej, men han har väldigt många bra egenskaper. Liksom. Han måste bara bevisa det under fler matcher. Så det är egentligen bara det han har kvar att bevisa.
Han var ju lite besviken över motståndet. Han inte var bättre än det var. Det tycker jag var gulligt sagt.
Ja, precis. Och han var förbannad på att han inte riktigt lyckades lyfta upp benet lite till. Han skulle gärna skottblocken där vid 1-1. Men liksom det är fortfarande, han gör ju liksom i princip allt han kan göra där.
Adin Alic, vad säger vi? Alltså, han sliter ju, jobbar och skapar ju plötsligt nya ytor och öppnar upp för många.
Alltså, grejen med honom är att han kommer ju aldrig sluta försöka sig på svåra saker. Och i vissa matcher kommer det inte lyckas alls. Och i vissa matcher kommer han se helt fantastisk ut. Och där var väl en sån match där det syntes att han försökte. Det var ett par gånger det var nära. Han hade ju något friläge som han råkade schabbla bort. Men liksom, det är liksom så här, 2,5 av 5 insats för mig. Kanske en 3 till och med ibland. Ja. För liksom, som sagt, försöker, men det var inte hans dag.
Det kändes som att han började bra. Väldigt bra. Mm. Och sen så tappade lite efterhand. Och det kan ju vara lätt att göra så när man är ovan och orutinerad vid en situation. Men han har en potential och en förmåga att öppna försvar som få andra i MFF.
Våra reservmålvakter, jag tänker Dalin har ju varit en nyckel i många matcher. Nu var han ju, han har väl haft någon liten tid här nu, det var väl under träningsläget som han fick pausa lite grann den där sista matchen. Men hur står sig Dusan, hur står sig Mattias, hur står sig de andra i det här läget? Ibland känns det som att vi är så beroende av, och sen när den försvinner. Fredrik Andersson gjorde ju en fantastisk insats då när Viland hade skadat sig och klev in och levererade big time.
Det är som är så konstigt med förvaltning. För jag kan garantera att jag har stått på flera träningar här det senaste året och bara tänkt, vad fasen är, varför har de tagit tillbaka Dusan när man ser något av saken gör. När man ser Mattias Nilsson, liksom, man tänker, duger de här som reservmålvakter? Men Jonny har den där förmågan, Jonny Fedel, att utveckla målvakterna. Så helt plötsligt så kan de se bra ut på ett sätt som jag liksom inte hade väntat mig. Så jag har stått och dömt ut de här målvakterna i 1-2 års tid. Men liksom, när man ser utvecklingen så har det sett bättre ut i alla fall. Sen vet vi inte hur det ser ut liksom, ifall de ska spela 10 allsvenska matcher på rad. Det vet jag inte om någon av dem verkligen har i sig. Men så långt ska väl kanske inte gå.
Jonny jobbar ju på att en målvakt ska inte synas, alltså han ska stå på rätt ställe och liksom göra de enkla räddningarna. Då behöver man inte göra de reflexräddningarna, spattelgubbaräddningarna.
De är kul om de kan göras också som en backup. Men...
De kan vara som en bonus, men i grunden ska man vara stabil, stå rätt. Och där är Johan Dahlin perfekt. Osamhällig kärlek tycker jag inte man ska ta med just nu i resonemanget för att han har haft fotproblem hela försäsongen och är väl inte riktigt redo för match. Och då är det ju Mattias Nilsson. Och Mattias Nilsson kan göra väldigt bra insatser i enstaka matcher. Men som Jonas sa, att det är en annan sak att vara bra 10 matcher i rad. Och det tror jag inte han kan än. Eller vet jag att han inte kan än. Det är inte rimligt att begära det. Men däremot så kan han, om man får rätt stöttning, så kan han hoppa in i en enstaka match och göra en strålande insats. Och det är ju den situationen som man har just nu om Johan skulle gå sönder.
Vad är det vi saknar i truppen? Det vi har sett i både träningsmatcher och cupmatcher och den här Europa League-matchen förra veckan. Vad är det ni känner sig om ni skulle fått leka sportchef / manager?
En högerback.
Jonas, vad vill du ha? Du får önska vad du vill.
Jag önskar ju ingenting, men när jag ser på den här truppen så tycker jag, jag har sagt det tidigare, det är många som är bra till riktigt bra svenska spelare, men man saknar den här lite yngre spelaren som bara är så jäkla superbra, som kanske kostar mycket. Men
en liten Alexander Isak i sin linda.
Ja, fast han kommer med mig från ungdomen. Alltså jag tänker sen när man ser Mittgyllan som har värvat någon brasse för 20 milla som är helt superdominant, som är 21 år, liksom bara väntar på att sälja vidare. Liksom något sånt. Nu väntar vi på att se hur det blir med Adin Alic, liksom vad han håller för exakt nivå. Visst, blir han en sån, då är det ju superbra gjort av MFF. Men det är kanske lite det att det är många som liksom är liksom på Jo Inge Berget, så en Rex-nivå, liksom så här, riktigt bra för MFF i allsvenskan. Men hur högt kommer det verkligen, verkligen lyfta?
Och hur mycket kommer man våga lyfta på locket på plånboken och handla verkligen från högsta hyllan, för att citera Åge?
Mm. Om jag får komma tillbaka till högerbacksgrejen, så tycker jag ju att det är alltså Erik Larsson och så är det Oskar Lewicki som backup. Men Oskar är ju inte högerback. Och så är det Linus Borgström som inte är färdig. Alltså behövs det en till. Mm.
Sen så ska vi säga det att om man skulle vara sportchef nu, så hade man också dumpat ett par spelare. Inte för att de är dåliga fotbollsspelare, utan för att det är så många bra fotbollsspelare här. Liksom, så att
man behöver få lite rotation på bänken också.
Ja, precis. Och liksom så här, det är så här, Adal Rakip får inte ens plats på bänken i Wolfsburg, och då saknas ändå ett par spelare. Bonke och Roman är kvar här i Malmö. Liksom. Nu var Bonke visserligen skadad, men han kanske inte heller fått plats på bänken då.
Försvinner Roman nu, eller?
Vi får se. Jag har hört att Jon Dahl Tomasson gillar honom, men jag är också, alltså, truppen är alldeles för stor, så att han har många av de sakerna som jag tror Jon Dahl Tomasson vill ha. Han vill ha ännu fler snabba spelare i detta laget, och det tror jag man kommer prioritera i sommar, att ta in fler snabba spelare. Men som sagt, passar han in här nu? Hade MFF inte fått tillbaka Adin Alic, så tror jag att han hade kunnat få en chans där i den rollen.
Tränarstaben som vi har nu har de ju fått några matcher på sig, några träningar, ett träningsläger. Alltså, vad är känslan så här långt? Hur uppfattar spelarna, ni som stämmer av lite i omklädningsrummet, hur är stämningen kort och gott, och hur funkar de?
Det är ju fortfarande smekmånad, att spelarna tävlar om att hylla den nya staben. Mm. Och det känns ärligt menat, och jag tror att alla tycker att de har chansen. Vi har ju faktiskt det här att nu är det en tidig tävlingsmatch mot Wolfsburg, men allsvenskan är fortfarande avlägsen. Så även om man inte får chansen mot Wolfsburg, kan man få det i allsvenskan. Så det startar ju en ny försäsong. Om nu inte MFF går vidare, då kommer det bli ett läge med tävlingsmatcher hela tiden.
Jag har hört lite också, detta är helt logiskt, att Jon Dahl Tomasson, han letar fortfarande exakt efter vilken typ av tränare han ska vara i MFF. Liksom, hur...
Identitetskris eller?
Nej, men liksom är så att han har inte varit huvudtränare för så länge, och sen så nu kommer han till ett helt nytt land som han aldrig har liksom varit arbetat i, och kommer till en lite speciell förening och lite så. Det är väl ganska vanligt för tränare, tror jag, att liksom bara, ja, exakt vilken typ av tränare ska jag vara? Så det har jag väl hört, men alltså, han är ju... Spelarna gillar ju att få både positiv och negativ feedback. Man får det liksom på ett bra sätt, och de får spela ett spelsätt som de flesta gillar, liksom lite mer lösläppt och bara ha lite mer kul på planen och så. Sen finns det säkert frågetecken i hans ledarstil också, men det finns ju hos alla tränare.
Sen kan man ju avföra det här snacket som danska medier spred, att Jon Dahl Tomasson skulle vara inbunden och sluten, svår att göra med, och butter, och han är ju tvärtom. Han är ju en lika trevlig som Allan Kuhn, men inte lika speedad som Allan Kuhn. Ja.
Nej, precis. Sen så kan jag, om man ska ge en kritik, så han säger väldigt många saker, Jon Dahl Tomasson, men när man lyssnar på det så betyder det ingenting. Alltså det är väldigt mycket så här,
han är en ordbajsare.
Ja, liksom så här lite, man bara, aha, okej, okay, men detta betyder, okej, okay, fast vad innebär egentligen detta? Men så det är väl en sån, en av de få saker man upptäckte än så länge som är lite så här, lite frågetecken.
Rollen för vår holländska vän assisterade, när Remy, hur tar han sin plats under träningen? Nu är också lite inskolning eller?
Ja, sen så har vi ju Bäckström också, som också är ny från Örebro. Jag tror att de är 100% nödvändiga för Jon Dahl Tomasson, för han behöver den här avlastningen. Liksom en Remi som då har jobbat med att göra nederländska tränarutbildningen. Liksom. Han delar ut ganska mycket ansvar till de två. Så de är ytterst aktiva. Jag tror Jon Dahl Tomasson mer bara, eller inte bara, men att han är ansiktet utåt för en ledarstab nu. Och det var ju så MFF ville ha det för ett par år sedan, men liksom man hade det här Fjällström, Georgsson, Persson bakom MP, men det var ändå på något sätt ett team. Sen så kom Rössle in och då blev det mer hierarki. Nu tror jag man mer går mot att det blir liksom en mer enad ledarstab.
Och i den teamtanken ska man väga in Johnny Fedel också, som är, han är länken in till MFF och MFFs själ, och kan ha faktiskt ett rätt stort inflytande. Jon Dahl Tomasson pratar ofta om fel, och målvakterna sköter sig lite grann som en klubb i klubben. Att där är det Fedel som styr.
Han är kanske lite rädd också med tanke på, alltså, vi var ju på en träning, Olle, för vad kan det vara, 2 år sedan, när Lasse Nilsson var ganska så ny, och Lasse Nilsson lyckades punktera en av hans dockor.
Ja, ja, och Fedel skrek och var hela, nej, den dansk jävel.
Sen så tror jag också, vi ska lägga till José Martinez och Ben Rosen finns också läsa. Också väldigt ny. Ben var ju, han kände Jon Dahl Tomasson sen tidigare. Så han
liksom, jobbat till landslaget.
Ja, liksom, han berättade liksom, om vilken position kan Sören Räck spela på. Och då berättar Ben det. Liksom, och de kan liksom sätta upp lite idéer tillsammans. Så får se ju statistik och videokillen. Liksom,
Rösler var ju ganska tydlig med det, att han struntade i hur de hade spelat tidigare innan han kom dit. Men Jon Dahl Tomasson tror jag lyssnar mera på det och tittar mera på gamla matcher och så vidare.
Embryot till en startelva, kan vi se det till den allsvenska starten? Alltså, är det några som redan är, har skaffat sig sin plats?
Alltså, presterar Adin Alisson och Lachmanovic, så tror jag att MFF nästan tar ett beslut på att de kan spela någon match, även ifall de kanske gör någon dålig match ibland, så vi ska ha dem i startelvan. Liksom. Men då gäller det att de presterar också här under de kommande månaderna eller två. Så håller de det uppe, så tror jag att de är startspelare i en allsvensk premiär. Sen så är det de klassiska, liksom Bengtsson och Dahlin och AC, de startar ju såklart. Berang tror jag startar trots Jonas Knutsen, men det är ju en speciell situation. Det är ju Knutsen, han började liksom bli lite, jag vet inte om jag är irriterad rätt ordval, men liksom så här, varför får jag inte spela liksom? Liksom kommit från Championship, spelat, vad var det, 1/8-final i VM eller något sånt någon år tidigare. Han har ett riktigt dyrt kontrakt, han tänkte att han skulle komma hit och liksom gå in i startelvan och vara där.
Ja, det var så hoppfullt när han kom. Ja. Men det är ju så alltid känns fort att det kommer en ny spelare.
Så det får en liksom, kommer det liksom börja skifta under året att han blir mer och mer startande och att Berang blir mer och mer? För det är väl förmodligen Berang som var i sista säsongen. Han har inte sagt någonting än, men man skulle kunna gissa det. Och då är det så här, ja, om det inte blir så kan Jonas Knutsen tänka sig att vänta ett helt år med att bli en startspelare. Och lite så. Han måste ju sig bevisa att han ska vara startspelare också.
Ja, han har väl inte övertygat 100% när han har fått chansen. Nej. Får man ju säga. Och det han kan, som i få andra i MFF kan, det är att kasta bra inkast.
Ja, gigantiskt långa inkast.
Ja, bra korta inkast också. Mm. Det finns ju rätt många i MFF som ställer och tvekar till korna går hem och sen när de väl tar inkastet så famnar det fel.
Jag tror MFF också gillar att han är, liksom, han är så jäkla bitig och rejäl och liksom slitstark. Liksom han kan lätt slänga sig ut och spela 50 matcher på ett år och inte klaga ett dugg på några smärtor. Liksom han bara går in och köttar. Liksom.
Han är en riktig krigare.
Ja, ja, absolut. Och jag tror att MFF hade nog mått bra att liksom bara ha en sån stabil startelva även om det är superstjärna.
Ja, och det är ju faktiskt så att, vilket många glömmer bort, att MFF gör värvningar på sikt ibland. Och att spelarna måste ha tålamod och förstå att det kan ta 1, 2, 3 år innan de får en startplats, och då kan de bli permanenta. Titta så svårt Marcus Hals, det hade i början på sin karriär.
Flytta runt där.
Ja, och titta så bra han blev sen.
Sen så är ju det Jonas Knutsen, alltså han har ju sån super-CV, så får jag när man ska behöva vänta, eller så, i hans värld. Nu ska inte jag prata för honom, men att vänta 18 månader för att bli ordinarie i en allsvensk klubb, liksom, det är Det var kanske inte riktigt det han tänkte när han skrev på.
Nej, det är klart han inte tänkte det, men det är liksom det man presterar innan man kommer till MFF är inte värt någonting i MFF, utan det gäller att prestera här och nu.
Ja, vadå då?
Nej, men det, så är det ju. Liksom gamla meriter kan man inte leva på.
Vilka kommer att leverera målen imorgon torsdag? Nu tar vi en sista runda, grabbar.
Målet tror jag, för jag tror det blir 1-0.
Du tror på det?
Ja, Isak Kiseldelin.
Om jag ska bara gissa en målskytt, så det blir dags för Anders Christiansen att verkligen bli en Europaprofil även för MFF. Vi kommer till Europa, så visst det kan bli någon supermatch där och var, men det känns inte som att han har haft sin Europamatchen med MFF, så att säga.
Det positiva där var ju att jag tyckte han var kanske bäst i MFF i andra halvlek.
Mm.
Han kom efterhand och då kan han ju fortsätta på det i första halvlek på torsdag.
Ska vi snabbt också runda bara vilka förutsättningarna är? 1-0 till MFF, vi är vidare.
Mm. MFF måste vinna matchen för att gå vidare. Och man måste, antingen vinner man med 1-0, då går man vidare. 2-1, då är det förlängning. 3-2, då går Wolfsburg vidare på bortamål. Likadant med 4-3, 5-4. Och sen så vinner MFF med 2 mål, då går de vidare oavsett.
Och hur sannolikt är det? Vågar ni säga det så här dagen innan match?
Hur sannolikt är det att MFF vinner med ett par mål? Mm. Ja, jag har slutat bli förvånad över det här laget. Så det här.
Olle?
Ja, kan man vinna mot Salzburg med 3-0. Så. Mm. Men som sagt, jag tror på 1-0.
Taget. Mm.